When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
...342 kilometer löpning av 342 fackelbärare i Grekland. Så startade den olympiska facklans färd 1952, innan den placerades på ett flyg mot Norden och till slut Olympiastadion i Helsingfors.
Och det var ju magi där, har vi förstått, när OS-elden på arenan tändes av en av tidernas främste olympier, löparlegendaren Paavo Nurmi.
Den 342:a största staden i världen är Porto. Då pratar vi om befolkningsstorlek. Där utspelade sig svensk fotbollshistoria EM 2004 på två olika arenor. Minns du arenanamnen, Lasse?
Det är ju Dragao, Portos hemarena, Ibrahimovic, klassiska klackspark som leder till svenskt 1-1 mot Italien.
Sen är det ju alltså... att du var.
Ja, men
jag med.
Men ja, du var också där.
Ja, vilken match.
Klacken. Ja, eller hur?
Oj.
Det är ju klassiskt.
Gula väggen.
Men sen är det alltså Boavistas hemarena, och jag blir namnet skyldig, men det är Boavistas hemarena som Sverige möter Danmark på och spelar det är också klassiskt. Och spelar den här Due Due.
Jag var på plats på Dragao och kan inte den andra arenan. Kan du den, Tommy?
Vi har fått ifrån vår lyssnare Estadio Dobessa.
Det här var ju ett jobbigt mästerskap för Italien, och Due Due, som vi har fått dokumenterat av Jennifer Wegerup i avsnitt, Tommy.
Det var ju 299 som vi alla minns. Och här kommer jag med ytterligare en svensk-italiensk fotbollskoppling, för det får man kalla det här. 342 seriematcher för tre klubblag gjorde Glenn Strömberg under sin seniorkarriär i IFK Göteborg, portugisiska Benfica, apropå Portugal, och italienska Atalanta, Bergamo-klubben där Strömberg ju var under längst tid.
Och här finns fler starka minnesbilder just för mig i varje fall, och det är 342 matcher i elitserien i ishockey spelade nämligen Peter Sundström, svensk mästare med både Malmö och framförallt, skulle jag vilja säga, åh, för det här var stort för mig, 1987 som Umeå-kille, Björklövens enda SM-guld. Peter Sundström har för övrigt också både VM-guld på meritlistan och juniorvärldsmästare tillsammans med tvillingbrorsan, vars namn, kan ni det?
Jo ja, Patrik. Patrik och Peter Sundström. Vi pratar 80-tals briljans. Mer hockey, och den enda döve ishockeyspelaren som har spelat i NHL, Jim Kite, och hade specialkonstruerad hjälm då förstås för att skydda de här hörapparaterna och sin hörsel. På 600 matcher i NHL så drog han på sig 1342 utvisningsminuter.
342 km i timmen är fartrekordet för en NASCAR-bil i tävlingssammanhang. Sattes 1987 av Bill Elliott på Talladega Super Speedway i Alabama, den största och snabbaste banan i NASCAR.
Postnummer 342 tar oss järnvägsknuten Alvesta, där bland annat HV-guldhjälten både som tränare och spelare Johan Lindbom och för detta tennisstjärnan och numera paddelentreprenören Jonas Björkman har vuxit upp.
Gentlemannen Björkman, som ju fyllde 50 år häromdagen.
Och han brukade fira sina segrar med Brysselsteget, var det inte så?
Jag kan tänka mig att han hade det på 50-årsfesten, där att han tog det. Och segergesten som kom från Galenskaparna.
Ja, vi säger i alla fall grattis till Alvesta Jonas, som ju varit gäst i Sporthuset, avsnitt
161.
Ja. Här är nu i alla fall avsnitt 342.
Med Jens Fjällström,
Lasse Granqvist
och Tommy Åström.
grenen är fristående och här ser vi nu Fritjof Konkas från Indien. Han börjar med en ryttmeister och sen ryggvändare och sen ryggvändare till och så vänder han och ryggvändare åt andra hållet. Fantastiskt! Och så den berömda filippinska rondellen med raka armar. Den är han ensam om i hela världen. Klarar han den? Ja, det gör han en halv arm med en upprullning och sen en liten volt också. Fantastiskt! Så påfågel på det! Och så avslutning då! Brysselsteget strålande! Där du Fritjof Konkas har åtminstone en silvermedalj som en liten ask.
Där hade vi det, Brysselsteget.
Briljant, även kommenteringen. Claes Eriksson, kommenteringen. Galenskaparna, där var Brysselsteget.
Det var där han hittade Brysselsteget, Jonas Björkman. Så blev han segergest.
Mm. Han gillade nog Galenskaparna. Det är fler som gör det. De saknar man ju. Kan de ha varit lite inspirerade av Monty Python när de gjorde ett par sketcher om OS-grenar där, bland annat maraton för löpare med inkontinensproblem.
Just det.
Eller de här som skulle 100 meter frisim för icke-simkunniga.
Welcome to Munich for the 27th City Olympiad, an event held traditionally every 3.7 years, which this year has brought together competitors from over 4 million different countries. And now over to the swimming. And you join us here at the Bundes Absurd Pool just in time to see the start of the 200 meters freestyle for non-swimmers. Watch for the tough Australian champion Ron Barnett in the second leg. Be bringing you back here the moment they start fishing the corpses up. And now over to Hans Clay for the start of the marathon for incontinence.
Från denna lilla glada startpunkt på det här avsnittet till någonting för svensk del dystrare, nämligen att Sverige ju den här veckan har missat fotbolls-VM i Qatar senare i år. Det omstridda mästerskapet som ju avgörs på märklig tid, 21 november till 18 december i år. Och seger mot Tjeckien efter övertid på hemmaplan för Sverige, men sen förlust borta mot Polen 2-0. Varför räckte inte Sverige fram till VM 2022, Jens?
Åh! Alltså jag tyckte det var sån déjà vu på den här matchen mot Polen, och då jämför jag med Georgien som också var en väldigt betydelsefull match i slutet av kvalgruppen. Sverige spelar faktiskt väldigt bra, de skapar mer än sina motståndare, borde leda matchen en bit in i andra halvlek och så sedan åker man på en fast situation och ett underläge. Och där vände matchen till både Georgiens och Polens fördel. Jag tycker alltså fram till dess att Lewandowski gör mål så är Sverige det bättre laget.
I analysen, inte minst från Jan Andersson, har det handlat om att det är bara målen som fattas och så vidare. Är analysen så enkel verkligen? Att Sverige missar VM för att vi får inte in bollen men annars är allt bra? Eller finns det någon annan problematik kring hur det har sett ut i det här kvalet?
Det är inte som man tittar på liksom, var har vi ryggraden av ledare som för det här landslaget, då är det, skulle jag vilja säga, på minussidan. Är det någonting som gör att Sverige inte klarar av att gå till det här mästerskapet, så skulle jag vilja trycka på den delen. Mm. Vem är det som, när det börjar gå emot, vem är det som slår broms på det? Vem är det som lyfter laget i de skedena? Och där tror jag liksom att när Granqvist försvann, så tror jag man såg liksom i granen fanns en som var beredd att ta på sig det och ta sig an den rollen och verkligen driva på tillsammans med ett antal andra. Och där tror jag liksom att det finns en avsaknad av den typen av led. Och det tror jag att man hoppades att Zlatan skulle kunna bidra med i sin person, i omklädningsrum, inför match och även en del ute på planen.
Vilka ska leda det här svenska laget i framtiden? Det är kanske en befogad fråga då, apropå det du sa där, den problematik som finns.
Ja, jag tror det är den största utmaningen, för vi har alla konstaterat att det finns en otroligt spännande offensiv. Det finns otroligt spännande individualister som kommer att kunna tillföra spetsegenskap som är jättespännande. Alexander Isak, Kulusevski, Elanga med flera. Men vem är härföraren?
Det är intressant.
En reflektion är ju, Jan Andersson får ju ofta diskutera sig med byterna, hur han byter och inte byter. Det är ju ständigt en punkt med Jan Andersson. Däremot måste jag säga att hans laguttagning till Polenmatchen, när alltså Jesper Karlström får spela centralt på mitten, utan han har ett inhopp i en tävlingslandskamp, det var just den före.
Mm. Som blev lite av ett succéinhopp. Det blev just det.
Ja. Absolut, och det är mycket plus för det. Men att därifrån gå till startspelare, det var mycket överraskande, skulle jag påstå. När Mattias Svanberg så att säga är före i den inre hierarkin på något sätt. Och jag förstår ju att han då viktar Karlströms egenskaper som bättre att ersätta just Albin Ekdal än vad Svanberg hade gjort i det. Men ändå, det är något utav en Janne Andersson-skräll att ha den typen av laguttagning, tycker jag. Och jag gillar det, för att jag gillar när det blir en liten överraskning. Ta ju det här Antoni Elanga som höll på att värma upp i över en timme. Gud, han värmde upp Elanga i matchen mot Tjeckien. Han var där på sidlinjen hela tiden. Och alla ville ha in honom på något sätt. Han värmde upp och fick inte vara med. Men då är det så här, när diskussionen kommer efteråt, då är det så här att nej, men då kommer svaret om att Robin Quaison kunde inte bytas ut därför att, och den kunde inte bytas ut därför att, och Alexander Isak kunde inte bytas ut mot Elanga därför att han var så duktig på defensiva hörner och så vidare och så vidare. Och då menar jag så här, att utgångspunkten är fel. Alltså, börja inte med att ge svaren på varför alla andra är så himla viktiga, utan börja med att säga Elanga ska in.
Kan man få kasta in en grej?
Om det är Elanga, annars får du...
Nej, men i all kvalbesvikelse så finns det ju lite grann vid sidan om ett filmmanus som har skapats och som ju är en så vacker historia. Och vändningen Christian Eriksen trillar ihop på idrottsparken i Köpenhamn till att sedan komma tillbaka. Och han hoppar först in Holland borta, Nederländerna borta ska man säga, och gör mål efter 2 minuter.
Alltså, det är osannolikt egentligen. Jag tänkte också på det när jag såg det.
Skriv det manuset. Mm. Och så sedan landskamp 3-4 dagar senare, idrottsparken. Han gör mål igen. Ja. Alltså, det här är ett sånt filmmanus. Så att det är bara frågan om vem och när filmen kommer att göras. Inte om. Det är solklart att det kommer att bli film. Jag kan inte tänka mig att det finns så många fler tydliga idrottsmanus bättre än Christian Eriksen.
Till saken hör ju att han kunde ju inte fortsätta spela sin fotboll i den klubben som hade kontrakt med honom, Inter Serie A. Därför att den ligan godkänner inte spelare med den typen av hjärtfel. Så han fick ju spelförbud. Därför att han ansågs inte medicinskt tillräcklig för att kunna lira där. Så han fick ju flytta på sig. Så det är ju flera delar i det här filmmanuset och som fördjupar den historien. Och jag håller med, det är nästan för skarpt för att kunna begripa att det kunde hända. Att han gör mål i landskamperna som han startar med att lira igen. Så det är mycket vackert.
Nej, det är gåshud deluxe. This is Eriksson, the crowd would love a goal for him, and they get their wish. Back on the international scene, 2 goals in 2 games from the Danish superhero Christian Eriksson. That's what they came to see.
...291 days ago, this stadium was silent with anguish and concern for Christian Eriksen. Öppet hus i sporthuset.
Välkomnar er in till våra sociala medier, @sporthuset på Twitter och @sporthuset podcast på Instagram. Besök oss gärna. Skicka in tankar, idéer, vad ni tycker vi borde göra mer av och vad vi borde göra mindre av. Det är så välkommet med era åsikter och era idéer.
Mm, och inte minst via mejlen och via hemsidan då, Sportis podcast intro kom ju varje vecka också. Det bara smäller direkt när vi skickar ut det på Twitter. Elsa Wikström hörde av sig med, det var det här med den döva NHL-spelaren. Jag kände faktiskt inte till den där historien. Det var bra, Elsa. Erik Dahlberg, Jörgen Ekstrand, Martin Wikberg, Martin Pålsson. Ett tillbakaspel till dig, Jens, för det du hade upp för några veckor sedan från handbollsprofilen Bolle Persson Bindå, för detta spelare och tränare på elitnivå. Apropå de här timeouterna som du var inne på, som skapas i fotbollen genom, vad ska vi säga, lite fingerade skador. Timeouter.
Ja, följande skrift kommer. Jag ser i handbollen en regel som kommit till och som borde tillämpas på något sätt även inom fotbollen. Spelare som skadas och behöver behandling av inkommande ledare får inte spela i följande tre anfall respektive försvar. Bolle beskriver att det finns undantag från regeln, men överlag så gäller det här. Och så fortsätter han så här: sekretariatet har ansvar för att detta sen verkställs. Det har gjort att handbollen trots få filmningar gjort det ännu svårare att filma till sig fördelar. Jag tycker att man i fotbollen skulle ha något liknande, men då med tidsintervall av 5 minuter på sidan när skadad spelare tvingar in medicinska teamet.
Mm. Det är ju lite klurigt det där, för att då kräver det ju nästan fria byten. För det är ju inte så att i handbollen, för att en kliver av, så spelar de en man kort i 3 eller 5 minuter eller 3 anfall. Hade man haft fria byten, då hade man ju kommit åt den här grejen. Ut med den skadade, och så sedan så är det en nyckelspelare, så kommer man ju inte vilja ha den spelaren vid sidan om, och då får någon annan lira där i 5 minuter. Den gillar jag som idé, men det kräver ju fria byten.
Daniel Lindell, som nyligen såg sin första bandymatch, mejlade till oss. Han pratade om det här med tilläggstid.
Bandymatch?
Ja, bandymatch. Ja. Jag glider in på bandy, men okay. Det är rätt bra, för att vi har också varit inne på den här gången att bandy faktiskt är ett föredöme i en del av de här punkterna. Daniel skriver det att efter att ha sett min första bandymatch så tänkte jag på något som fotbollen kan ta efter. När det blev ett avbrott för en skada så meddelades hur långt tidstillägget för detta avbrott blir. Alltså meddelades i spikeriet. Varför skulle inte fotbollen kunna ta efter detta? Apropå att vi ofta pratar om tilläggstid och så.
Klockrent. Jag var ju besökte Hammarby bandy för 5 år sedan eller något sånt där, för att jag var ute efter sätt som man spelar i bandy. Det är 11 utespelare på samma yta som fotboll, för att se vad det fanns för likheter och olikheter. Och då slogs jag också av en hel del regeldelar som tilltalades, bland annat den här. Mm. Med att tydligheten, för att det är ju oerhört fel att bara huvuddomaren, det finns bara huvuddomarens huvud. Mm. Hur många sekunder eller minuter det är kvar, och där sitter det liksom en fullsatt arena och bara undrar och gissar. Så att kommunicera ut det tycker jag är klockrent, och så sedan så kan man ju ha då tilläggstiden till att börja med som effektiv. Så man får spela de där minuterna. För det är ju också någon del som är otroligt frustrerande. Vill man inte hoppa över på att ha hela matchen effektiv speltid, ta i varje fall tilläggstiden, och att den dessutom kommuniceras vid tillfällen.
Spela, spela bandy, bandy. Spela, spela
det bandy. Gillar jag.
Spela,
spela. Du får nästan se ihop det här med galenskapen igen.
Spola isen.
Och en avslutande passning också om en sport som vi inte pratar om så ofta. Kristoffer Wang. Jag vet inte om du minns honom, Jens, men han var alltså med, och Lasse, han var alltså med i avsnitt 157 och kärleksbombade de talanglösa. Därför att han uppfattade sig själv som talanglös. Mm. När trots att han blev vattenpoloproff, Sveriges enda då i Serbien, så tyckte han att nej, jag var talanglös och ändå gick det så här pass bra. Och då har vi en skön koppling med 157 till 15-7. För det blev det nämligen i matchen, den första officiella landskampen i vattenpolo på över ett decennium, som spelades i helgen. Med Kristoffer Wang på planen, och det var han som hörde av sig till oss och berättade att Sverige slog Finland. Han skrev det att det var 300 åskådare på plats, men det kändes som 1000.
Härligt, grattis. 15-7, Sverige vann.
Mm. Veckans surr.
Kvartsfinalspelet i SM-slutspelet i ishockey startar, och Oskarshamn är alltså i kvartsfinal. Det är ju en stor hockeyrubrik att den lilla staden Oskarshamn med 3275 åskådare i den lilla arenan är på den här nivån, och så ska de då möta serievinnande Rögle. Det är ju en häftig historia.
Oskarshamn som slog ut Leksand.
Exakt.
Som missade att gå långt i slutspelet även den här gången. Ja, Thomas Johanssons Leksand.
Jag överlevde ju inte den första nivån.
Nej.
Så någonting hände ju med formen där på upploppet. Sen ska vi väl också säga att Brynäs blev utslaget. Örebro gick vidare. Och ändå vill jag ge ett litet plus till Brynäs-tränaren som... Lars-Gunnar Jansson, uttrycket mysigt tycker jag stämmer bra in på honom, nämligen finländaren Mikko Manner, som ju är olympisk guldmedaljör för Finland ifrån vinterspelen i Peking här förleden. Men han var så fin på presskonferensen när han efter att de åkte ut mot Örebro sa att:
men tack för alla supporterna, jag vet inte varför de har stödat mig så mycket när vi har förlorat så mycket. Så. Men tack, kanske därför att jag pratar den här rallysvenska. Jag vet inte. Men tack för alla stöd och hoppas de fortsätter stöda laget.
Alltså, det jag tycker det var så fint på något sätt. Men jag vill ändå ge dem en liten blomma. Jag börjar med Oskarshamnen sådan. De håller ju på att lira fortfarande. Men jag tycker det skiljer mellan Brynäs och Leksands säsonger som tog slut. Och det är att Brynäs ska ha den där lilla extra. De fick ett par extra matcher, 3 stycken på säsongen. Och Mikko Manners ledarskap tror jag betytt mycket.
Rögle mot Oskarshamn alltså, Skellefteå möter Färjestad, nu pratar vi kvartsfinalerna, Luleå mot Örebro och Frölunda mot Växjö. Den där sista matchen är ju ett oj, storklubbar under många år nu, Frölunda möter Växjö alltså.
Alltså följ serien Skellefteå-Färjestad. Och med ett Färjestad som kan möjligen få sina spelare i den här särskilda klubbkulturen som Färjestad, skiljer ju inte mellan Färjestad och Skellefteå där vid lag, utan de har ju lika starka vinnande kulturer båda två. Det kan bli en serie som blir lång och underhållande.
Men när det gäller någonting som är betydligt mer ångestladdat så är det ju mästarna Djurgården som är, när vi spelar in där, på väg att åka ur Svenska Hockeyligan. Ligger under 0-2 i matchen mot Timrå. Tredje matchen denna torsdag då. Och först till 4 segrar Timrå, som ju var ganska inriktat, får man tänka sig, hela säsongen att få möjligen få spela de här matcherna mot Djurgården som var tippade klart högre upp. Och som ju för bara några år sedan var i SM-final. Och då tänkte jag, Jens, med din idrottspsykologiska kompetens. Du var ju själv med om en stjärnsmäll i Australiens landslag nyligen när ni som dunderfavoriter åkte ut i kvartsfinalen där i asiatiska mästerskapen. När man kommer in som Djurgården gör och har allt tryck på sina axlar och hamnar i en sån här brygga. Vad tror du är viktigast att tänka på för att ta sig ur det?
Vad gör vi i de delar av matchen när det inte fungerar? Hur kan vi slå broms? Hur kan vi stoppa att vi är på väg att gå in i en dålig trend och ta oss tillbaka till... det är väldigt... man pratar om alla, det här ska vi göra, det här ska vi göra, det här ska vi göra. När det skiter sig, vad gör vi då? Det är det som jag upplever att man för ofta är för dåligt förberedd på. Vem och hur slår vi broms? När i matchen?
Det är bra att du tar upp det, för att det var precis det som hände i den första matchen. Djurgården ledde, Timrå kom i kapp och plötsligt så rasade Djurgårdsspelet ihop i andra perioden. Och där kändes det som att hela serien svängde. Och då lyckades de inte slå broms, Djurgården.
Nej, och för grejen är den att det kanske behövs... Hur får vi ihop det här igen? Under 10 minuter, jävlar mig, vi ska vara omöjliga att ha att göra med. Vi ska inte gå och göra mål på. Och så sedan så tar man liksom och samlar sats för att sen komma igång med de andra delarna som finns och som är viktiga också. Den liksom kan vara 5 minuter i hockeyn och 10 minuter i fotboll. Det kommer att vara perioder när det går dåligt. Hur hanterar vi dem?
För det som är speciellt nu är att för första gången sedan elitserien startade i mitten av 70-talet så kan vi nu komma i ett läge att det inte finns något Stockholmslag i högsta serien. Och nu vet jag att hockeyn bubblar runt om i Sverige på ett härligt sätt från norr till söder, men ändå en notering att det mest framgångsrika distriktet i svensk ishockey genom tiderna står utan lag då högsta serien om Djurgården åker ur. För det var ju så när Djurgården var ur ett par år här 2012-2014, då var ju AIK istället uppe i högsta serien.
Det kan fortfarande studsa så att den här matchserien skakas liv i, så får vi se vart det tar vägen. Annars tror jag Djurgårdsledningen, för Timrå bytte ju tränare just inför, men de har inte krävts att göra mer förändringar för dem. Djurgården hamnade ju i en situation av att få en tränare som hoppade av.
hade inga som tog vid egentligen, utan körde vidare med två stycken i båset, Aro och Falk. Och sen så kom de ju fram till att det egentligen vi måste göra så med sportchefen. Och så malde det och tänktes och det väntades och maldes och tänktes och väntades. Sen kom äntligen förändringen. Den gamle Djurgårdsledaren, tidigare Djurgårdsledaren i hockey och fotboll, Ingvar Putte Karlsson, han sa det. Ska du göra förändring, vänta inte för länge.
Mm. Vi ska släppa iväg dig, Lasse. Vi ska få in en annan panelmedlem nämligen, som vi inte haft med på
ett tag. Jag tänker inte vänta.
Jo, men du ska ju ut på diverse Champions League-resor igen. Vad ser du mest fram emot nu då?
Sen ska jag dessutom faktiskt allra närmast till Nederländerna. Därför att Hasse Backo och jag ska åka dit tillsammans.
Hästar igen.
Nu är det hästar. Och hör här, vi ska åka dit tillsammans med den nya lovande svenska tränaren Emilia Leo. Det finns två stycken avkommor efter Greenshoe nämligen, som är uppfödning hos Talboko i Nederländerna, hos John Bootsman. Och då åker vi dit för att Emilia Leo, vi ska sätta en av de här hästarna i träning hos henne. Så hon ska välja ett av de här två fölen då. Vilket föl väljer hon? Det kommer kunna synas på Kanal 75 som åker med i ett reportage. Det här är en ganska trevlig sak. Så Nederländerna, Amsterdam, väntar närmast och sen hockey och fotboll till helgen.
Mm, härligt. Och ett grattis också innan vi avslutar dig, Lasse. Grattis på 70-årsdagen till Ulf Saletti. Som jag vill lyfta fram som en av de idrottsledare i Sverige som jag faktiskt uppskattar allra mest. Alltså ansvarig tävlingschef för mängder av svenska friidrottsgalor. Också en av dem som varit ansvarig för Stockholm Marathon sedan slutet av 70-talet. Och det startade sedan Tjejmilen och många långlopp. Och förutom de stora tävlingarna här så har han jobbat på evenemang över hela världen. Och jag vet också att han var ju med och drog igång den kenyanska löparboomen på 90-talet när han var med och representerade dem. Numera glad pensionär, men dyker ofta upp. Och du vet ju, Lasse, för du har jobbat med honom också. Med startlistor och med professionalism kopplat till friidrottsorganisationerna. Dyker upp också fortfarande då förgylle Bauhausgalan och maraton och svenska GP-tävlingar i friidrott.
Ja, så Ulf Saletti har jag... Alltså, vilken klar blick. Han är anledningen till att... Han övertalade ju mig att bli speaker på den här friidrottsgalan inomhusgalan i februari i Globen. Ett enormt kontaktnät tycktes han ha för mig inom friidrotten. Och som du säger, han gjorde det lilla och det stora. De största världsstjärnorna var han som fixade dit dem. Och han kom gärna med de sista kompletterande startlisterna och så vidare. Och hade en stresströskel. För det var stressigt runt det där evenemanget. Jag var helt färdig. Jag vill prata om förut i podden. Det var en stor upplevelse för mig att göra någonting jag aldrig kommer göra igen. Sen kom jag tillbaka året efter för han ville det. Sen sa jag nej i alla fall. Med lugnet skapades genom Ulf Saletti. Klar blick för hur man ska skapa en lösning på en fråga som uppstått.
Jag tycker det är häftigt med någon som är sprungen ur den svenska idrottsrörelsen och dessutom...
Bastar han 70?
Ja, och är häftigt. Så professionell också. Jag tror han berättade någon gång om att han grundade Väsby friidrottsklubb för sina lekkompisar på Justerö och började organisera egna tävlingar på familjens sommarställe. Det är ju så härligt att höra. Höjd och längd och sprint och distanslopp. Där känner jag själv från mitt sommarställe när jag var liten. Runt skogen bakom huset. Morfar hjälpte till att bygga ställningarna. Och så någon gång sa han också att den största stoltheten var när han sprang sista sträckan för IFK Lidingö när de vann Dagbladstafetten, den klassiska tävlingen. Som...
Kan vi inte lira en fanfar för Ulf Saletti, tycker jag?
Ja, men det kan vi göra. Ulf Saletti, 70 år, den 4 april. Vi avslutar med en fanfar. Det blir också en fanfar för att vi släpper iväg dig, Lasse, för idag.
Bara en sån sak. Grattis, Ulf, och tack för idag. Hej då!
Hej då, Lasse!
Hej, hej!
Irma, vi har längtat efter dig. Hur har du överlevt på egen hand, höll jag på att säga? Men du har ju i varje fall Mika sällskap och lite andra auktoriteter också.
Nu när jag faktiskt ser er på skärmen här, då känner jag faktiskt, hur har jag överlevt så länge? Det blir så påtagligt. Man kan leva i liksom en bubbla här borta och njuta av sitt liv här. Men helt ärligt, nu när jag ser er, då bara... Ska vi skruva fram det en vecka och vara, eller några dagar, och vara nära varandra igen?
Men nu ses vi snart och du är på väg hem och sa att du kommer hem fredag, va? Dagen före den allsvenska premiären i de här allsvenskan som vi ska ge diverse profetier om här lite senare. Men du jobbar, det är tajta marginaler alltså. New York fredag, Tele 2 Arena, Stockholm, såg jag på schemat, kör du lördag Hammarby mot Helsingborg och sen söndag Gamla Ullevi Göteborg och Blåvitt mot nykomlingen IFK Värnamo. Snabba kast!
Ska man på något vis parera kärleken och karriären, då måste man ju jobba så här. Man kan inte hålla på och ta 3 dagar att återhämta sig och sådär. Nej, 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 nej. Det är dag innan, dag efter. Dag innan, dag efter.
NHL också. Jag ser inte Mika riktigt där bakom, men han kanske ligger och sover, eller?
Han är något rum bort.
Ja, men du, får gratulera honom från oss också till 500 poäng i NHL.
Ja.
Det kom ju här om kvällen och det var ju roligt också att jag såg att din pappa var där också och fick uppleva det. Hans första match då som han upplever i Madison Square Garden som åskådare, så fick han se svärsonen då fixa 500 poängen. Och det har ju varit succé för Rangers, eller är det för starkt ord? Vad tycker du? Det är ett lyft i alla fall jämfört med tidigare säsonger. De har missat slutspel flera år i rad och nu är de liksom topp 5, topp 6 i hela ligan.
Och jag tycker absolut att det är en succé sett till vad du nämner tidigare. För det är som att säga att om Kalmar skulle ligga tvåa i allsvenskan, det är ju en succé. Och det är lite samma med Rangers skulle jag säga. Att sett till förväntningar och tidigare resultat, då är det ju bara en succé hur bra det har gått skulle jag säga.
Började prata Stanley Cup till och med, eller?
Det är väl vad alla vill åt. Alltså alla vill ju åt den där jäkla bucklan.
Ringen.
Så, ja, exakt. Men
Henrik Lundqvist gick ju aldrig någon till exempel. Jag träffade ju på honom här under OS. Och det är ju, han har ju haft en enorm karriär, men det är svid ju såklart när man inte har fått någon ring.
Mm. Jag lever ju med Mika Zibanejad, så det talas ju inte om någon Stanley Cup guld här, utan det är bara nästa match, och jag bara, men kom igen nu då, liksom, tänk ändå, lägg av, nästa match. Ja, okej. Så jag får inte ut något här hemma, men bland fansen, då snackas det kan jag säga. Det är sånt drag här nu, hörni, alltså ni vet själva när fans börjar tro på något, vilken effekt det har, och man känner det, alltså från minut ett just nu när man går in i MSG, och jag har ju varit här några säsonger nu, och det har jag aldrig upplevt innan, men just nu så tror man på det, och det är sånt jäderans tryck när 18 000 inomhus tror på New York Rangers, så det är en fest varje gång faktiskt. Under a minute to go, the power play, Sabanichan gets to it, with Kreider, Sabanichan.
Vi har ju varit inne tidigare på tal om NHL och nämnt Ovechkin och sagt vilken styrka det hade varit om han hade kunnat ta avstånd från det krig som bedrivs med den stora popularitet som finns kring honom. Panarin var ju en som gjorde det här om året med tråkiga följder. Vad säger du?
Vi är ju, för det är många svenskar som pratar om det här hemma i Sverige, här borta i Nordamerika. De flesta som jag hör vill att ryssarna individuellt ska våga stå upp mot Putin och kriget. Och då kan man först och främst komma ihåg att du, jag, Tommy, vi är uppväxta i en demokrati. Så jag känner mig trygg i att våga säga vad som helst, när som helst, om jag känner starkt och har civil courage. Men vi som är uppväxta i den trygga miljön, jag tycker att vi ska vara försiktiga med att kräva något från människor som är uppväxta i en diktatur. Som är uppväxta i en miljö där vad som helst kan hända just nu om de uttalar sig. Och det är alltså individer som är på plats i USA där de är i trygghet, och vad som är kvar i den andra miljön, det är deras föräldrar, ibland deras syskonbarn, i vissa fall barn, som i så fall riskerar att råka väldigt illa ut om de uttalar sig. Det är klart att jag också vill att alla ska stå upp mot det här, men jag jag tror att jag har tänkt för, alltså, tillräckligt många varv för att förstå att det här, jag kräver inte det från individerna här borta. Och jag kan faktiskt ärligt säga att jag tror inte att jag hade gjort det om jag var i deras skor, för att följderna kan bli katastrofala för de som står mig närmst, måste jag säga.
Men samtidigt, just i Ovechkins fall som jag var inne på i för något avsnitt sen, så har han varit en del i politiken för Putin. Han har ju alltså startat hela den här rörelsen Team Putin tillsammans med Malkin med flera, som, och han sa ju nyligen där, han är min president och så vidare. Så jag tänker just i hans fall så är det lite extremt läge om man jämför med Panarin, som ju faktiskt, han är ju väldigt bra kompis till Mika förresten, Panarin, är inte det? Mm. Ja. Mm. Som ju faktiskt stöttade Navalny, oppositionsledaren. Så det är ju helt diametralt olika politiska åsikter på dem. Och det finns ju många som anser i alla fall när det gäller Ovechkin, det är ingen som kan veta såklart, men det är många som anser att han är en folkhjälte. Han är en av Rysslands främsta ishockeyspelare genom tiderna. Och hur den är, det är väldigt svårt för Kreml att attackera Ovechkin och hans familjemedlemmar om han bara till exempel tar bort sin Instagram-bild där han står och mer eller mindre kramas med Putin.
Nej, jag förstår att bilden är att han är större än allt där borta. Men det, jag tror inte att det är någon som är större än vansinnet som pågår. Alltså jag tror inte att det är någon som är det. Och jag tror att alla som gör något i motsatt riktning, att det kan ske vad som helst med dem. Utan att jag vet. Jag har ingen aning. Men det är vad jag tror. Jag tror att det är en miss från oss att tro att någon är safe i det här. Jag tror att alla är i en riskzon.
Man undrar vad Panarin tycker om Ovechkin. Apropå att de står i helt olika politiska, så att det är ju skillnad på ryssar och ryssar där borta också då.
Nyttigt att få det perspektivet, Irma, inte minst eftersom du och Mika ligger närmare Panarin och kan få en förståelse i det. Samtidigt så tycker jag det är viktigt att ändå stå, och det kan vara så att ja, det är lätt för oss att säga, men att kunna göra skillnad i en situation som skulle kunna leda faktiskt till ett tredje världskrig. Den tycker jag man liksom får väga in i det hela. För att, och jag vill också tro att Ovechkin ihop till exempel med Malkin, kanske ytterligare 3-4 stycken, om de snackade sig samman och sa att vi tycker gemensamt att det här inte är bra. Vi vet riskerna det innebär, men vi är beredda att ändå ta avstånd. Så tror jag att det skulle kunna få en enorm effekt. Och att det i slutändan skulle göra dem för livet ihågkomna för någonting oerhört gott, någonting oerhört modigt. Enormt modigt.
Men om det har gått så långt att det är en sån tydlig diktatur i ett land, alltså att rösterna, vi säger att folket hade kunnat påverka det här, att man räknar röster som man gör i en demokrati när man röstar för en president och så vidare, då tror jag att det hade absolut gett effekt om de här stora hockeyspelarna gör det. Men tror ni verkligen att de här hockeyspelarna skulle kunna få ett slut på det som sker? Det tror inte jag. Jag tror inte att de har den genomslagskraften. Alltså jag önskar ju allt det här ni säger. Mm. Och känner att skulle jag tro att det gjorde någon skillnad, då hade jag också känt att ta en förlaget. Alltså speak out, skit i allt annat. Men vet man inte. Mm. Alltså gör man så här, okej, jag offrar livet på mig och alla i min familj. Men det behöver inte leda till någonting. Och de kanske till och med tror att det inte leder till någonting.
Nej, och all cred till Panarin. Och det talar ju för din tes också, ja. Irma, att Panarin är tyst nu. För vi vet vilket mod han besitter. Med tanke på det han gjorde för något år sedan. Och att han är tyst nu, det indikerar att du är rätt ute på det sättet. Att det är fruktansvärt vanskligt att säga något.
Ja, men jag vet att han, alltså Artemi Panarin är den modigaste atleten jag har träffat, tror jag, i mitt liv. Alltså han är så modig, den killen. Så det ger ju ett annat perspektiv för mig i den här frågan. För Artemi Panarin är väldigt, väldigt modig. Och just nu är han tyst.
Mm. Mm, precis.
Nej, skrämmande.
Sporthuset 342.
Allsvensk premiär, kulan i luften igen denna lördag 2 april. Och ni som ska vara experter i TV-rutan igen, vi ska ju jobba där tillsammans igen. Jens Fjällström och Irma Helin Sebanjad, vad ser ni mest fram emot?
Fullsatta läktare.
Ja, från start, ja, för första gången sedan 2019.
Ja, Irma.
Oh, ja, det ska bli häftigt.
De två första omgångarna är nästan på så vis de häftigaste. Eftersom det är ju två omgångar när det är första hemmamatchen. Första hemmamatchen. Och all anledning till att fylla läktarna. Och det är nästan, man skulle vilja dra ut dem där så att de nästan spelade på 5 dagar. Eller sprida ut det så mycket som möjligt så man kan få ut så mycket som möjligt av de här fullsatta och premiärmatcherna. Det är så häftigt med pirret som spelare går med till en premiär. Som publik går till en premiär.
Och sen spelarprofiler också, för jag tänkte det störtar ju in häftiga namn här nu. Och jag tänkte ta 3 stycken direkt som jag fastnar för. Då väljer vi såklart anfallare. Det är ju det mest glamorösa, att göra mål. Och då har vi de här 3. Ranka de här 3 nu i ordning hur många mål de kommer göra. Och det är lite förbehåll, för vi vet inte riktigt just nu när kommer John Guidetti, eller hur, till AIK. Vi har inget datum för det, va? Nej. I alla fall inte när vi spelar in det här. Nej. Men vi säger att det är en full säsong på Isak Kiese Thelin, tillbaka i Malmö FF. Nu pratar vi 3 toppklubbar, förväntade sådana storklubbar. Viktor Edvardsen som var målmaskin i Degerfors till Djurgården. Och John Guidetti, superprofilen som haft lite tungt de senaste åren i Europa, men som ju såklart är, ja, kanske blir den allra största stjärnan i Allsvenskan. De här 3, full säsong, rankingen, flest mål.
Ska jag börja?
Ja, det kan jag göra.
Kiese Thelin, bäst. Guidetti Edvardsen, tror jag. Kör då, Jens.
Guidetti är ju en målskytt, men samtidigt så är, tycker jag, både Djurgården och MFFs anfallsspel bättre. Så därför sätter jag nog Edvardsen först och Kiese Thelin och så Guidetti 3.
Nu är det över! Malmö är svenska mästare 2021! Allsvenskan 2021 är över! Och det var en kamp in på sista minuterna. När MFF tar den poäng som var den enda som krävdes i den här matchen. Och på den poängen håller man AIK bakom sig i tabellen och säkrar till 22 ligaguld.
Ja, men vad sägs om att plocka fram topp 4?
Why not?
I årets allsvenska, gärna. Tipsmässigt.
Mm.
4, 3, 2, 1. Nedräkning givetvis, Irma. Och du börjar.
Elfsborg har jag som 4. Elfsborg kan komma 6 och de kan komma 1. Alltså det är ju ett superbra lag som egentligen har allting för att vinna SM-guld. Men det är flera andra lag som har. Så jag har tippat Elfsborg som 4. Jag har tippat Djurgården som 3. Tror sådär. Har Magnus Eriksson en sån säsong som förra året, då är Djurgården bättre i år än förra året. Har han inte en sån säsong, då är de nog inte bättre. Men de är bättre på högerbackspositionen, vänsterbackspositionen, forwardspositionen. Ja, AIK som 2. Får de John Guidetti tidigt? Och det är klart, John Guidetti, ingen aning hur han ligger till fotbollsmässigt. Men jag vet att den nivån han besitter kan vinna en skytteliga i. Och jag tycker de har allt annat. Så jag har AIK som 2. Och så har jag Malmö FF som 1. De har spets, de har bredd. Tränare, vi får se. Upp till bevis, men jag tippar dem som 1.
Det här blir ju fullständigt... för jag har nämligen samma topp 4.
Och i den ordningen?
I samma ordning dessutom. Vi har inte pratat vid oss någonting. Och vi må ju vara väldigt boring Men ja, de klart starkaste kandidaterna. Jag bara addera några saker. Jag tycker faktiskt att MFF ser bättre ut än vad de gjorde vid förra året vid samma tidpunkt. Jag tycker det är mer linjer i det de håller på med. Och jag gillar det sätt som Miloš Milojevic driver på och vill ha mer och vill ha bättre. Det tror jag kommer att borga för att MFF faktiskt blir svenska mästare ytterligare en gång. Visst, AIK behöver ha en starkare offensiv för att kunna vara med och slåss, och det kan man få med Gudetti, men jag tror inte det kommer att räcka. Edvardsen och Haksabanovic akklimatisering kommer att vara avgörande för dem, hur långt upp som Djurgården kommer att vara med och slåss. Vad händer om Marcus Danielsson kommer in? För något sånt tror jag de skulle må väldigt bra av.
Okej. Jag vill lyfta Elfsborg. Inte samma glamour och drag som storstadsklubbarna, men banne med den mest välskötta klubben när det gäller metodisk spelidé, med Jimmy Thelin som gör sin femte år som tränare i klubben i rad. Det är väl ingen annan klubb som har så många år i rad på samma tränare utav de nu gällande. Femma i fjol, 4 poäng från guldet var det, och sen 2 i förfjol. Låg spelaromsättning, viktigt. Framtidsnamn, 19-årige Jakob Ondrejka kan bli nästa genombrottsnamn i den här traditionen av vassa ytterforwardsnamn. De har ju också framåt Gudjon sen junior, son till främsta isländska landslagsmålskytten genom tiderna. Spännande att se mer av honom. Landslagsback Väisänen, alltså finsk landslagsback, Johan Larsson kapten, vi pratar backlinjen, mittfältet Simon Olsson, oerhört skicklig leder det, och kanske, ja, det kan vara bästa målvaktsuppsättningen i Allsvenskan med Tim Rönning som etta.
Det har de, bästa målvaktsparet, det måste jag säga.
Jag tycker Elfsborg har en fenomenal förmåga att fostra spelare till att gå från att vara lovande juniorer till etablerade stjärnor faktiskt. För när jag ser Ondrejka så tänker jag Jesper Karlsson. Det är en kopia, det är en kopia på Jesper Karlsson. Att man liksom hittar spelartypen och dessutom lotsar in dem på ett klokt sätt och gör så att de kan ta det där sista steget. För Ondrejka är precis på väg att ta det här steget på samma sätt som Jesper Karlsson gjorde. Det kan mycket väl vara en spelare som försvinner redan till sommaren.
Främsta utmanare till Malmö FF säger alltså om Elfsborg. Får se om det blir så då. Men före Stockholmslagen, och två spaningar, varningar kring Stockholmslagen som alla snackar ju så mycket, AIK och Djurgården nu. Det är ju häftiga värvningar som är på gång, inte minst John Guidetti då i AIK. Om vi börjar med AIK då, för det första tror jag att Nabil Bahoui, som gjorde en hel del mål i slutet av förra säsongen, tror jag riskerar nya skadeproblem. Det är lätt att hamna där när man har haft sån lång problematik som man har haft. Och då kommer mycket handla om Guidetti, och allt tycker jag i fokuset från AIK-supporter överhuvudtaget är: när kommer Guidetti? Hur blir det med Guidetti? Och 15 miljoner i sign-on-bonus och allt vad det är, och att det nästan blivit ett överdrivet fokus i den här hypen som är, och om man verkligen är så bra och så värd efter den här relativt tynande tillvaron som han har haft ändå de senaste åren i Spanien.
Hela Guidettis karriär har ju varit en hype.
Verkligen.
Och jag tror nog inte att hypen kommer att överträffas, om man uttrycker det som så. Utan det är en extremt skicklig spelare även på att marknadsföra sig själv och sitt varumärke. Däremot tror jag att miljön att komma in i kommer att passa honom väldigt, väldigt bra. Och även om Bowie gör det väldigt bra som nia, alltså som central forward i nuläget, så tror jag att AIK som lag kommer att må bra av att ha en spelare som Guidetti i den rollen. Och rent spelmässigt tror jag att det kommer att passa dem ganska bra, vilket gör att jag tror ändå han kommer att landa in på bra nivå, men inte någon supersuccé, för det tror jag inte att han har kapacitet till för tillfället. Han kommer att behöva ett gäng månader bara för att akklimatisera sig, och det tror inte jag är det så många som har tålamod med.
Jag tror ju att det blir en dundersuccé för Guidetti. Jag tror att vi kommer få se liksom allt man har, alltså så här, det har ju nästan gjorts, det har ju i alla fall på sociala medier gjort mycket narr av Guidetti, för att hypen är, den är helt mot vad prestationerna har varit. Det förstår jag också, under hans säsong utomlands. jag har sett typ alla hans inhopp och vissa är fortfarande riktigt, riktigt bra. Alltså vissa inhopp så ser man det där.
Alltså inhoppen i La Liga?
Ja, det, jag tycker många inhopp har varit väldigt, väldigt intressanta och bra. Och jag tror att han har det här psyket. För han har självförtroende, men han är också jäkligt ödmjuk. Det är min bild av John. Så jag tror att han kommer motivera sig så stenhårt att han bara går in i den här allsvenskan och är AIKs bästa spelare. Alltså han kommer komma in med en status och en respekt och en ömsesidig respekt för Bahoui, Milosevic, Nordfelt. Han är väldigt bra, han är väldigt god vän med många i AIK.
Men nästa storstadsklubbs varning, ska vi kalla det så, Djurgården. Glamorösa värvningar av Degerfors målmaskin Viktor Edvardsen och dessutom korttidskontrakt med dunderdribblen Sead Aksabanovic som i stundtals var väldigt dominant i IFK Norrköping och senaste året spelat i Ryssland. Dyra värvningar, två stora profiler med ett visst mått av egensinnighet, va, som ju ofta är sånt som ingår när man har spelare som är mönsterbrytare. Det är ju på gott och ont. Och frågan är hur Djurgårdens tränarduo Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf kan hantera den här typen av spelare. Det tycker jag är intressant. Tidigare har vi sett ett antal krockar med profilstarka stjärnor som Emir Kujovic och Astrid Ajdajrovic framförallt. På gott och ont så upplever jag Djurgårdens modell som att alla ska vara ett kugghjul i ett större maskineri och att tränarna är noga med att rytmen liksom inte får störa till Djurgården. Så ja, jag säger ändå varning för kulturkrock.
Jag har tänkt exakt samma tankar, Tommy. Det som jag tror kommer leda till, eller det som är skillnaden mellan de spelare som har gått i clinch med Djurgårdskännare sedan innan, det är att Haksabanovic och Edvardsen jobbar stenhårt. Alltså visst att de är egensinnade, men det är ju också spelare som jobbar som djur i defensiven. Mm. Alltså kommer du ihåg när vi pratade om Haksabanovic i Allsvenskan och Edvardsen? Det är ju spelare som har, alltså förutom det offensiva, så har de ett defensivt arbete som man måste ha för att spela i Djurgården. Men i övrigt så är jag orolig för samma sak som du nämner.
Ja, att man liksom måste anpassa sig till en mer disciplinerad och reglerad roll kan man säga då, jämfört med Edvardsen. Han var väl all over the place i Degerfors, va, Jens?
Både ute till vänster och centralt och så.
Nu ska du spela här, punkt slut.
Nu finns det liksom ett kontringshot och man vet att Djurgården har varit rätt duktiga på att kunna försvara sig tajt och så sedan kontraslå snabbt som tusan, och det kommer man att kunna göra med Edvardsen på ett framgångsrikt sätt, och då tror jag till och med att Kim och Tolle kommer att ha överseende med, vi får se.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Ja, det låter väldigt väl, som en välfylld kärlekspåse som Tommy håller på att skaka likt en maracas här, samtidigt som vi väntar på att Irma laddar upp för en härlig dos kärlek som kommer att riktas till en fenomenalt duktig forward som jag också har förstått lite grann en barndomsidol till dig, nämligen Victoria Sandell Svensson. Kan det stämma? Det gör det.
Alltså, ja. När jag var liten... Den här historien som jag ska berätta nu, det säger en del om hur stor hon var när jag växte upp i varje fall. Jag spelade ju fotboll varje dag och hade en massa manliga idoler. Men det var ju också lyxigt när jag var liten att redan då fanns det flera kvinnliga profiler i Sverige. Så vi hade ju Malin Moström, vi hade Hanna Ljungberg, men framförallt för mig så hade vi Victoria Svensson.
I den 72:a spelminuten så tar Djurgården ledningen med 1-0, målskytt nummer 16, Victoria Sandell Svensson.
And a wonderful goal for Sweden. Absolutely wonderful goal headed in by Victoria Svensson. Lobbed in here, Svensson, Sweden lead. She's done it again. She scored against the United States and she scores the first goal conceded by North Korea in these World Cup finals. Excellently done.
det var min stora idol. Det var henne jag såg upp till, det var henne jag åkte för att se live. Det var den spelaren jag liksom, det här är min stora idol. Och en talande bild är när jag är 12 år gammal. Då får jag en julklapp. Jag får Victoria Svenssons Djurgårdströja signerad av henne själv. Alltså, Jens och Tommy, det här slutar ju med att jag gråter floder. Jag är så dramatisk i det här att jag gråter och skriker rakt ut. Jag har fått Victoria Svenssons tröja signerad, 12 år gammal. Det var liksom den bästa julklapp jag fått där då någonsin. Klipp till ett år senare. När jag, Irma, 13 år gammal, kliver in i Kristinebergs miljö i omklädningsrummet, tittar rakt fram och ser Victoria Svensson. Ja, men min känsla då när jag går in i det här rummet ett år senare, har jag gråtit floder av att jag fått min stora idol signerade tröja. Jag går in i omklädningsrummet, darrar, är väl liksom 1,40 lång och bara kollar upp och hej Victoria Svensson. Hej Victoria Svensson. Jättenervös. Varpå hon svarar varm, lugn, leende. Du kan kalla mig Vickan nu.
Det är bra att säga efternamnet också.
Ja. Då är det enda jag kunde, Victoria Svensson. Du kan kalla mig Vickan nu. Och från den dagen fick jag ju träna med henne tillräckligt länge för att se varför hon var min stora idol. Och det var ju för dels hennes fotboll, att hon var så jäkla bra fotbollsspelare. Dels att hon var kvar längst, hon var bäst, hon var äldst. Hon var lagkapten, hon är ändå kvar längst efteråt. Nöter avslut. Hon såg mig som 13-åring och uppskattade och liksom uppmuntrade allt jag var duktig på. Men var också duktig på att lära ut det man skulle utveckla. Så hon är den bästa spelaren som jag egentligen har tränat när under hela min karriär. Och du har spelat med många duktiga spelare, men på den tiden, och med tänk bara liksom 4 SM-guld med Älvsjö och med Djurgården, jag tror det blir 3 OS, 10 stora mästerskap för Sverige. Och jag minns ju, vad jag minns det här, 2003. Det är ju så häftigt, jag tror hon själv till och med lyfte det som det största i hennes karriär, VM 2003 i USA. Det var inte bara jag som satt och kollade på det här, men nästan 4 miljoner har jag för mig som såg det VM:et. Och för att nämna en annan, Hanna Ljungberg, vilket anfallspar. Det var överlägset VM:s bästa anfallspar, det måste jag säga. Och den VM-finalen, den glömmer jag aldrig, för det var något alldeles speciellt. Ja!
Malin Moström tillbaka ut till Hanna Marklund, som hittar Malin Moström igen, som slår bollen in i straffområdet. Victoria Svensson gör mål! Sverige tar ledningen, Victoria Svensson gör sitt tredje mål!
Sätt på tvn, höj upp volymen, packa väskan, men glöm kostymen. Vi ska kämpa som vilda dårar, nu gäller bara.
Plocka fram ett ögonblick som du helst vill minnas. Vad blir det då?
VM 03, självklart. Allting med mästerskapet där borta och mottagningen när vi kom hem.
Vi spelar VM-final mellan Sverige och Tyskland. Och bollen Victoria Svensson, jättebra fram till Hanna Ljungberg som händer sen. Sen med målvakten, Hanna in mot straffområdet.
Ja!
Och ja, mål!
Härligt!
Hanna Ljungberg i Sverige ledningen med 1-0 i den 41:a minuten.
Och sen så kommer vi då till Kumsen, när det står redan folk längs Sveavägen och allt det här liksom, som man aldrig trodde skulle göra, och folk hängde ut genom fönster och så här. Och
nu är tjejerna kommer in i gemensam tropp på scenen, iklädda landslagströjor, en och annan silverhatt finns på kroppen också, inför massor av folk i Kungsträdgården.
Mm.
Nej, vackert. Ja, det vet du inte om, men jag gick tränarutbildning tillsammans med Victoria Svensson, nu också med efternamnet Sandell. Otroligt ödmjuk. Väldigt varm person. Och jag tyckte nästan att hon, och det sa till henne då också, att hon, du tror för lite om dig själv. För hon hade bra idéer, men det var som att hon inte litade fullt ut på dem. Nu har hon säkert utvecklats, för nu är hon ju inom förbundet och kopplat till landslag också. Och så jag kan tänka mig att hon får möjlighet att lära ut och dela med sig av all sin fotbollskunskap på ett väldigt fint sätt där.
Mm. Och jag håller med om det, allt du nämner med det. Men i ett omklädningsrum, så då behövde hon ju inte, för att hon var... Alltså hennes sätt att spela fotboll talade språket åt henne. Mm. Och hur hon var i omklädningsrummet. Så hon var ju så otroligt ödmjuk även då. Men man hade sån ofattbar respekt.
Vi har ju relativt nyligen haft Paolo Rossi, en italiensk forward. Och då nämndes även Inzaghi. Och jag tänker lite på Victoria Svensson då, en liksom hugger i djupled och är jäkel på nypa dit bollarna när de får lägena. Stämmer det, eller skulle du vilja komplettera profilen?
Nej, hon är ju inte en forward som droppar ner och ger 15 översteg och liksom tar sig förbi tre spelare, utan det är smartnessen, fysiken, speluppfattning, hela tiden ivrig att göra mål. Att jag ska vara där jag gör mål. Och det var hon så himla skicklig på. Så det är bra jämförelse.
Jag börjar värma upp kärlekspåsen inför dragningen om en liten stund. Men nu stänger vi Victoria Sandell Svensson för den här veckan. Tack Irma för att snacka om äkta kärlek. Det var det verkligen. Och en av de stora i fotbollshistorien på damsidan, Victoria utan tvekan. Men innan vi drar här, tänkte bara också landslaget just nu då, för nu såg jag att trupperna kom här då inför matcherna i VM-kvalet för Sverige, Georgien och Irland. Vad säger du om statusen på Peter Gerhardssons gäng just nu, det svenska landslaget, efter OS-silvret i fjol, min straffförlust i Tokyo, du var ju själv där, och sen i sommar väntar ju också EM-slutspel.
Ja, men jag känner med svenskt landslag så är vi ju väldigt bra fas efter OS, och vi har många väldigt duktiga spelare som är ute i de internationellt största ligorna. Och det finns ju positiva delar med det, men det finns också ett litet orosmoment för mig. Det är vilka spelare kommer få speltid i de här allra bästa lagen. Vi har ju många duktiga som kanske inte spelar kontinuerligt ute i klubbarna. Majoriteten gör det, men en del gör det inte. Och det är mitt lilla orosmål. Annars i övrigt hög svensk nivå på landslaget.
Vilka är det som inte riktigt får den speltid som du skulle vilja?
Jonna Andersson spelar inte alla matcher i Chelsea. Sen så den här Anna Anvegård, Nathalie Björn, Hanna Bennison. Jag skulle vilja att de spelar 90 minuter kontinuerligt hela tiden. Men med den konkurrensen som är så kommer det inte vara så, tror jag. Aslani, hur mycket kommer hon spela? Vad är hennes status? Det är väl de framförallt som jag tänker på. Sen spelar ju Magdalena Eriksson är ju tillbaka och spelar nu. Lina Hurtig spelar jättebra. Hanna Glas, Ilestedt bra. Sen har vi våra allsvenska som går jättebra. Olivia Skog i superform. Seger alltid bra. Majoriteten spelar.
Här har vi kärlekslappen till nästa vecka. Som jag ska hålla upp för er. Enormt många, så många så är det svårt att få fram det faktiskt på ett bra sätt. Här ska vi se. Jens, kan du guida oss vidare här om du ser det här?
Irma och skrattar.
Jag är glad att jag inte fick den, för jag kan inget om det där.
Nej, vi går in i den digitala världen och så tar vi sporten in i den digitala världen, och då landar vi i någonting som brukar kallas e-sport.
Det är på tiden, va?
Ja, det är det, men jag har på känn att jag tänkte här, Irma, att det här är nog det här grejer nu du på dina fem fingrar, men jag tror jag och Tommy är lite offside, om man säger så.
Ska jag säga en annan som jag tror är lite offside?
Ja.
Jag tänker på Lasse.
Jag älskar dig, men Lasse.
Lasse får ta hand om kärleksbombning av e-sport, det blir spännande. Men jag, däremot kan jag tänka mig att din man Mika, han pysslar nog med det sånt där.
Gud ja. Ni skulle kunna låna in honom till det här, kan jag säga.
Ja, bra. Vi får se om vi väljer Mika eller någon annan som tar tag i den här lappen då. Som en livlina kanske till kärleksbombningen av e-sport. Om nu inte Lasse är supersugen. E-sporten som ju kämpar för att ta sig in i idrottens finrum, Riksidrottsförbundet, vilket vi diskuterade i, kan det ha varit avsnitt 130 eller 131. För ett par hundra avsnitt sen i alla fall. Så det är hög tid att göra det nu igen i nästa vecka. Annars det här avsnittet som vi rundar av för idag nu. Ett vindlande, slingrande avsnitt. En resa från VM-kvalfotboll med Lasse Granqvist som ju bevakade kvalet där på TV4 och Simor. Slutspels- och kvalishockey ska han iväg på nu. Rysk krigsproblematik i NHL och allsvenska profetier har vi pratat mer om, Jens och Irma. Och jag skulle avsluta det här med slutlåt IF Elfsborg från Borås, eftersom jag tror så hårt på dem den här säsongen som ni har hört. Och då finns det faktiskt två stycken lyssnarförslag. Tack för att ni fortsätter skicka in via vårt kontaktformulär och hemsidan sportisfotpodcast.se. Johan Seppel vill höra Vi är gulsvarta Elfsborg. Se om jag har den här på min iPad. Ska vi... En liten smakprov i alla fall, Johan Seppel. Om vi ska välja den, Jens, eller Oskar Samuelssons tips som var ett helt annat, men med samma lag. Laget med fart, slagersångerskan Eva Ros, som kommer från Borås förresten, som gjorde den för snart 50 år sedan. Oskar Samuelsson skriver en gammal, fin och svängig supporterlåt. Den är så här. Vi ska vi
sjunga och både gamla och unga. Alltså jag, det var ju två stycken Elfsborgs dänger, men ingen var ju den som spelas på arenan nu när vi kommer dit. Den här stå upp för Elfsborg, den med panflöjten i början där. Dög inte den?
Jag tycker nästan att vi kör en sån 70-talslåt för lite extra feeling. Tack Irma, och vi ses snart.
Vi ses snart.
Och vi hörs igen nästa vecka i Sporthuset, Jens.
Det gör vi.
Det är bra.
Bra.
Hej då. Här kommer hejdå. Laget med fart. Nu ska vi sjunga och både gamla och unga om gänget som har tradition. Stolta för klubben med anor av guld är vi fyllda av passion. Elfsborg har svängen bland forstora gängen med 40 säsonger i topp. Fotbollskulturen en förkämpe fått. Kämpande tropp för supporters själ och kropp.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippi!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.